Hej och välkomna till avsnitt 1065 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. USA och Kina kritiserar varandra för coronapandemin. I USA är president Trump tydlig med att coronasmittan är ett kinesiskt virus. Och i Kina sprider statsmaskineriet konspirationsteorier om att coronaviruset kommer från USA. Här följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson som för tillfället bor i Japan, som redogör för det blame game som nu pågår USA och Kina emellan. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om den här, ja, vad ska man säga, blame game mellan USA och Kina gällande hanteringen av coronaviruset. Men jag tänkte börja fråga dig, du bor ju i Japan och hur är situationen där när det gäller corona?
Jag flyttade till Japan i oktober förra året, alltså några månader innan corona blev känt så att säga. Och Japan var ett av de första länderna som fick en betydande spridning av corona utanför Kina. Men i och med att Japan ursprungligen skulle ha OS den kommande sommaren, så har i alla fall jag upplevt att man har inte riktigt haft några större restriktioner, utan vad jag har märkt här på Hokkaido i norra Japan då, så det har inte varit så stora ändringar i det vardagliga livet. Visst, det har varit lite mer folk som har munskydd, det kanske har varit lite mindre folk ute på helgerna. Det var borgmästaren här i Sapporo där jag bor. Han hade utlyst en form av frivilligt utegångsförbud för några månader sedan. Men det var inte särskilt många som lyssnade på det, utan kaféer och restauranger och även skidbackar är ganska fulla med folk.
Som i Sverige ungefär.
Ja. Mm.
Just det. Och du ska flytta till Taiwan också om, jag vet inte när, men om några veckor kanske. Och om jag förstått saker rätt så kommer du att sitta i karantän när du åker till Taiwan.
Precis. Jag har ju tidigare bott i Taiwan i 3 år och flyttade till Japan bara tillfälligt under ett halvår. Så om ett par veckor i mitten av april så flyttar jag tillbaka till Taiwan. Och Taiwan har ju då infört restriktioner, inreseförbud för invånare i många länder, bland annat svenskar givetvis, hela Europa nästan. Och det gäller då inte om man har uppehållstillstånd, vilket jag har, så att jag får fortfarande komma in, men då måste jag då påbörja min vistelse i Taiwan med karantän under 14 dagar. Och det innebär då att man måste sitta helt avskild från omvärlden helt enkelt. Man kommer ha att man spårar mitt SIM-kort så att myndigheterna kan hela tiden se vart jag är, så att de kan se att jag är precis i det rummet jag ska befinna mig. Och sen ringer de även upp telefonen, som jag har förstått det då, flera gånger kanske varje dag, för att se så att man inte bara har lämnat telefonen och gått ut helt enkelt då. Och om man då inte svarar, eller till och med om batteriet i telefonen är slut, så har jag läst rapporter om att ja, det tar bara några minuter innan polisen kommer för att kontrollera varför man har brutit sin karantän. Och i de fallen där folk har brutit sin karantän så kan det vara ganska höga bötesbelopp eller andra åtgärder. Det var väl förra veckan tror jag som det var en man som fick böta strax över 300 000 svenska kronor för att den hade brutit sin karantän och gått ut och festat istället för att stanna på. Så det är det som väntar mig då. Och då så, om man kommer då som utländsk medborgare till Taiwan, så kan man antingen fixa sitt boende på egen hand, men då måste man bo avskilt med eget rum och eget badrum, eller så får man bo i ett boende som myndigheterna ordnar, och då får man betala, jag vet inte riktigt om det är olika priser beroende på kvalitet, men vad jag har förstått i alla fall så rör det sig om kanske 1500 kronor om dagen i 14 dagar i så fall. Då får man några mål mat också. Mm.
Det känns ju som att de har förberett sig ganska bra på såna här situationer, alltså på att ta emot människor som ska sitta i karantän och sådär.
Taiwan är ett av de länderna som har störst erfarenhet från SARS-utbrottet 2003. Så man agerade väldigt tidigt och väldigt beslutsamt från Taiwans sida, och det har gjort att man har verkligen lyckats att stoppa spridningen där. Det har varit drygt 300 fall, tror jag, de senaste siffrorna. Trots då att man bor så nära, att man ligger så nära Kina och har så stort utbyte med Kina. Så man har även då, som man sa från taiwanesiska myndigheters håll, att en av anledningarna till att man har lyckats hantera corona så bra i Taiwan är att man har lärt sig att man inte ska lita på uppgifter från kinesiska myndigheter. Så att man agerade väldigt tidigt, och det verkar som att man har gjort ett väldigt bra jobb för att stoppa spridningen.
Just det. Ja, det för oss över till Kina och till hur de har hanterat hela den här krisen. Jag menar, det här coronaviruset, covid-19, det utbröt ju förra året någon gång. Man vet faktiskt inte exakt när, för det kan ha utbrutit tidigare än vi har fått rapporter om. Men det var ju den här Wuhan-provinsen då, som en smitta som förmodligen kommer från fladdermöss blandat med djur, och sen så överfördes det till människa och sen så utvecklades det så att viruset kunde spridas från människa till människa då. Och från början så var det ju så att Kina försökte tysta ner det hela, och du kanske vet mycket mer om det här än jag, men tillhör det vanligheten att Kina försöker tysta ner när det uppstår sådana här kriser?
Det är en väldigt reflexmässig reaktion från kinesiska myndigheter att försöka tysta ner allting som upplevs som problematiskt på lokal nivå vill ju lokala myndigheter tysta ner. Kina, givetvis väldigt stort land, väldigt många steg från lokala myndigheter upp till centralregeringen, och om man är en lokalpolitiker då i staden Wuhan eller i någon mindre stad i provinsen Hubei, då så ens politiska framtid, ens karriär, står ju och faller med hur man lyckas i just sitt område. Och om det då uppstår något problematiskt, som exempelvis då början på ett coronavirus, eller för den delen någonting helt annat som kan skapa politisk eller social oro i sin stad eller i sitt distrikt, då är ju alltid den reflexmässiga reaktionen att försöka gömma undan det här. Och det kan man ju ofta göra i Kina, även på lokal nivå, på grund av att man har från myndigheternas sida närmast total kontroll över media och internet då. Man har ett informationsmonopol som verkligen är jättestrikt. Så att en sån här nedtystning, dels från lokala myndigheter men även från centrala myndigheter, är någonting väldigt vanligt när det uppstår någonting som kan skapa då social oro, eller någonting som för den delen skulle innebära att Kina fick kritik internationellt.
Men alltså, Kina lovordades ju ganska tidigt redan av Världshälsoorganisationen, WHO, FNs organisation då, och deras generalsekreterare Tedros Adhanom, han sa att Kinas regering förtjänar en eloge för de extraordinära åtgärder som, ja, men de har vidtagit då i kampen för det här. Och han fortsatte att prata om att om Kina inte hade agerat så beslutsamt så skulle världen har blivit drabbat mycket hårdare. Och när jag såg det där, jag såg det här på, jag tror att det var SVT Agenda som spelade ett klipp med honom, så tänkte jag att det här låter ju nästan som kinesisk propaganda. Så att jag menar, Kina på något sätt, de har haft en vilja av att måla upp sig själva, av att de har hanterat det här bra, och på något sätt så verkar i alla fall WHO initialt ha gått på Kinas linje. Vad ska man säga om det?
Ja, absolut. WHO har ju inte bara initialt gått på Kinas linje, utan man har ju fortsatt att driva Kinas linje på ett väldigt märkligt vis. Det var ju bara nu förra veckan som vice ordförande i WHO hade en intervju med media i Hongkong, där han två gånger la på luren eller avbröt intervjun när han fick frågor om Taiwan. Och det här är någonting som vi sett redan från början, precis som du sa då, vad gäller WHO:s inställning till Kina i förhållande till corona då. Redan från början så var det ju tydligt att Kina har ju gjort allt man kan för att mörka omfattningen av det här viruset. Och när det inte fungerade längre så har man då försökt framställa sig själv som att man har vidtagit fantastiska åtgärder för att stoppa spridningen och därmed räddat omvärlden då. Och man brukar väl prata om då att ungefär mellan 4 och 6 veckor så gömde Kina undan den här smittan då. Så det var väl en dryg månad som mindre som både Kina och omvärlden fick att förbereda sig inför det här viruset. Men trots det här så har ju WHO som sagt flera gånger berömt Kina för deras hantering. Vi har ju några väldigt, väldigt förmjukande episoder minst sagt, när ordförande Tedros, han har ju berömt Xi Jinping personligen för Xi Jinpings fina kunniga insikt i det här viruset. Vice ordförande i WHO har sagt att om han själv skulle få corona så skulle han vilja bli vårdad i Kina, för att de har gjort ett bra jobb att bygga upp sjukhus där. WHOs verkställande chef har också sagt att man har aldrig sett maken till, till något sånt här snabbt bemötande av ett virusutbrott. Och samtidigt har ju WHO då kritiserat andra länder. Man var snabb med att kritisera USA för att USA införde ett reseförbud mot flyg från Kina vid ett tidigt skede. Och man har kritiserat Japan exempelvis för hanteringen av ett kryssningsfartyg där det fanns många som hade insjuknat i corona vid ett tidigt skede. Men man har inte utfärdat enda tillstymmelse av kritik mot Kina, utan bara hela tiden då hållt Kinas regim bakom ryggen. Och det är givetvis många som har nystat lite i varför det skulle kunna vara på det här viset då. Och det finns ju flera potentiella anledningar till varför WHO skulle försvara Kina, och en väldigt tydlig sådan anledning är väl att Kina är en av de största finansiärerna av WHO, och i samband med utbrottet av corona så sköt man till ytterligare 20 miljoner dollar, alltså 200 miljoner svenska kronor till WHO för att bekämpa corona. Och samtidigt så säger jag att kinesiska myndigheter har ju alltid varit väldigt känsliga för kritik. Om man kommer in som en utländsk organisation eller ett utländskt företag och börjar kritisera kinesiska myndigheter för vad de gör, eller för mänskliga rättigheter, eller vilken sorts kritik det nu må vara, så är det väldigt stor risk att man som organisation eller företag förlorar sin access till landet helt enkelt. Ponera att det här virusutbrottet hade startat i USA eller Tyskland eller Sverige. Om WHO hade kritiserat myndigheterna i ett demokratiskt land, då hade de aldrig blivit utestängda från det landet. Men om man kritiserar Kinas hantering av corona, då finns det en stor risk för att man helt enkelt inte kommer få tillgång till Kina på något vis överhuvudtaget. Så det är lite så här morot och piska från Kinas håll som vanligt då. Att om du berömmer oss, då får du pengar. Om du kritiserar oss, då kommer vi inte samarbeta överhuvudtaget. Och dessutom så har det kommit fram att ordförande Tedor Ghebreyesus från Etiopien då, han valdes till WHOs ordförande 2017 med hjälp, stort stöd från Kina. Han har tidigare varit hälsominister i Etiopien och då jobbar han ganska nära med kinesiska diplomater som också har hjälpt honom att få stöd bland utvecklingsländer med hjälp av då kinesisk bistånd, kinesiska finansiella muskler, diplomatiska muskler. Så har man då försökt få en redan sedan tidigare allierad person på den här posten då. Det är ju ett ganska klart exempel på Kinas ökade inflytande i viktiga internationella organisationer.
Och det är intressant, alltså vi känner till att Kina försöker, man investerar i Afrika och det finns jättemånga program där man reser och kinesiska byggarbetare och liknande, så Afrika är ju verkligen, ja, de har öppnat upp sig för Kina med allt vad det innebär, både på gott och ont. Europa är inte lika känsligt, men vi är ändå ganska känsliga, och alla vet ju att det här stora utbrottet som skedde i Italien är ju oerhört hårt drabbad av coronaspridningen då, och många menar att det här beror på att Italien har en direktlänk till Kina på ett sätt som inget annat EU-land har, och att den här massiva förflyttningen, kineser som reser mellan Italien och Kina, att det var orsaken till det här. Och jag såg något inslag att det var någon borgmästare, om det var i Florens eller liknande, som hade till och med en kampanj som var statsfinansierad av Kina, som handlade om att man skulle krama en kines på stan, och den här kinesen hade då en skylt där det stod "I am not a virus", stod det, för att på något sätt, alltså i en sån här antirasistisk kampanj då, för att visa att kineser är välkomna, vi är inte rädda, och det här är bara propaganda lite grann. Så jag menar, de här tentaklerna verkar finnas åtminstone till Italien också.
Ja, absolut. De här tentaklerna som du beskriver finns ju överallt, så att säga. Och just Italien då, norra Italien, där utbrottet har varit som värst, de har ju en väldigt stor textilindustri och klädindustri där det jobbar många kineser. Och det är väl främst resor fram och tillbaka inom den här sektorn då, som verkar ha varit en bidragande orsak till utbrottet i norra Italien. Och det ska man också ha klart för sig, att den här informations, det här hemliggörandet av informationen som man gjorde i Kina då i ett tidigt skede, det skedde ju under det kinesiska nyåret, och det är alltså den längsta perioden av ledighet som kineser har under ett år. Och då är det ju många som reser till sina hemstäder, inte bara inom Kina, utan även då folk som bor utomlands, kineser, flyger hem igen.
Mm.
Så det var ju verkligen under den här värsta reseruschen som Kina mörkade informationen om utbrottet, vilket gjorde det värre, inte bara spridningen i Kina utan även i andra delar av världen.
Ja, vi ska snart gå vidare till nästa delen, propaganda, men en fråga till med sig kvar här. Om till exempel WHO i ett tidigare skede, eller om de inte hade gått på Kinas propaganda och gått på den linjen utan sagt att det här är farligt, hade på något sätt Europa kunnat vakna lite tidigare då, tror du, och sagt att vi måste ha ett inreseförbud mot Kina precis som USA har? Eller, alltså, tror du på något sätt att Europa hade kunnat agera annorlunda om vi hade fått information om sanningen i ett tidigare skede?
Jag nämnde nyss Taiwan här, vilket har varit en väldigt känslig fråga för WHO ända sedan corona startade då. För att Taiwan får inte vara medlem i WHO på grund av påtryckningar från Kina, vilket har att göra med ett diplomatiskt bråk mellan Kina och Taiwan och så vidare, som en helt annan fråga. Men redan i ett tidigt skede här och i december så varnade taiwanesiska myndigheter WHO för att smittspridningen av corona kan ske från människa till människa. Och det var då taiwanesiska läkare som hade hört det här från sina kollegor i Kina. Men när de här kollegorna i Kina hade försökt varna kinesiska myndigheter för det här, så hade de blivit nedtystade. Det var ju då ett väldigt tidigt skede som kinesiska myndigheter på lokal nivå, men senare även på central nivå, så gjorde man ju allt för att tysta visselblåsare och läkare och medborgarjournalister som försökte informera om det var ett coronavirus som höll på att bryta ut. Och när man då från Kinas håll, när läkarna i Kina inte fick något gehör för sina varningar om att viruset kan smitta från människa till människa, så kontaktade de sina kollegor i Taiwan. Och när kollegorna i Taiwan kontaktade WHO så blev de ignorerade, för att WHO inte då erkänner Taiwan som medlemsstat. Och sen tog det nästan en månad innan kinesiska myndigheter berättade för WHO att det kan ske en viss smittspridning från person till person. Under den här månaden då var man ju även i Europa ovetande om att viruset smittade även från person till person. Hade man vetat det vid tidigare skede, om man då hade från WHOs sida tagit vara på de här varningarna, den här informationen från Taiwan, då hade man givetvis kunnat agera på ett annat sätt. Då hade man ju kanske kunnat tänka sig då att inte lika många kineser hade återvänt till norra Italien från sin nyårsledighet exempelvis.
Mm. Just det. Okej, om vi går in på del två av Kinas propaganda. Den första delen, det var ju då att man ville blåsa upp hur duktig man hade varit. Först var det tysta ner allting, men sen så var det att visa att vi har hanterat det här bra. Nu är vi i en annan fas, och det är att det sprids konspirationsteorier. Du har ju en blogg som heter inbeijing.se, en väldigt bra blogg där du skriver om Kina på svenska, kinesisk politik och sådana saker. Och då skriver du här om att kinesiska diplomater och myndighetspersoner, de twittrar nu ut idéer att visst, utbrottet ägde rum i Kina, men det kan ändå att det är planterat från annat håll, till exempel från amerikansk militär. Och kan du berätta lite grann om de här teorierna? Hur kommer det sig att man driver det här, och varför, och när började det, och så vidare?
Ja, precis. Det var det som du sa här då, att i början när man då inte längre kunde gömma coronaviruset så gick man ju då vidare till att säga hur fantastiskt man hanterat viruset. Och sen då i mitten av mars ungefär då, början mitten av mars, så flyttar man fram positionerna ännu ett steg genom att säga att ja, men det här viruset, bara för att de första fallen upptäcktes i Kina så är det inte säkert att det har sitt ursprung i Kina. Det kan ha kommit från någon annanstans. Det här var, om jag minns korrekt, så var det i slutet av februari, kanske till och med den sista februari, som de här uppgifterna först rapporterades i kinesisk statlig media. Man citerade någon kinesisk expert som hade den här teorin då. Och sen under början, mitten av mars, så började statliga medier, men även då Kinas diplomatkår, började då torgföra den här teorin om att viruset inte var från Kina. Och sen var det ett par högljudda röster inom diplomatkåren som pekade ut USA och sa att det här viruset har sannolikt planterats av amerikansk militär i Wuhan, för att de hade ett slags internationellt evenemang, jag vet inte, Military Games eller något sånt där, i Wuhan under den här tidpunkten då. Och sen så började man då från kinesiskt statligt håll peka ut att ja, men det var mängder med influensafall i USA i slutet av förra året som man inte kunde förklara, och det var säkert corona och alla möjliga sådana här konspirationsteorier. Och syftet med det, ja, det är ju syftet som med all annan propaganda i diktaturer, att ja, avleda sitt eget ansvar helt enkelt. Att försöka måla upp den egna ledningen som någon som inte gör fel överhuvudtaget, utan tvärtom hjälper till att ställa allt till rätta. Det narrativet som man försökte få till i mitten av mars då, eller från och med mitten av mars, det är ju att ja, det här viruset, det har inte sitt ursprung i Kina, det har planterats i Kina, och sen har Kina räddat världen genom att stoppa spridningen av det, kan man ungefär sammanfatta det så.
Just det.
Och
Och
precis, en väldigt intressant sak bara att lägga till i det här propagandakriget är att vanligtvis så har ju kinesiska myndigheter riktat sig till en inhemsk publik när man försöker då ändra narrativet i katastrofer eller viktiga nyhetssändelser. Men här kan man då se ett av de tydligaste exemplen på hur man riktar sig mot en utländsk publik. För att som sagt är det Kinas diplomatkår som har spridit de här konspirationsteorierna vid sådana här pressträffar som de har med utländska journalister, via Twitter och andra sociala medier som är blockerade i Kina. Och man har från kinesiska ambassad och konsulat gett intervjuer till utländska medier kommer med den här teorin. Så att det är inte bara inför den inhemska publiken som man försöker framhålla sin egen oskuld då, utan även då utomlands så försöker man framhålla sig själv som någon slags garant för att den här epidemin inte har spridits.
Ja, det är intressant. Om vi rullar in på USAs gensvar och Donald Trump då, USAs president, han har varit väldigt tuff och han har sagt att det här är ett Chinese virus, han har pratat om Wuhan virus och han har sagt att det här är från Kina och han har varit väldigt bestämd i den åsikten och mycket mer konfrontativ mot Kina än till exempel Europa varit. Tycker du att, eller vi kan börja med, du var inne på att den här propaganda som Kina riktar, nu riktar man den utomlands. Alltså jag har svårt att tro att journalister i Europa eller USA på något sätt skulle köpa att Kinas propaganda, alltså att det här är planterat av amerikansk militär. Men däremot journalister i väst, i både Europa och USA, de går ju gärna på det här andra spåret. När Trump till exempel säger att Kina har sagt att det är planterat av våra militär, det är inte det, och jag tänker säga sanningen, det är ett kinesiskt virus, punkt slut. Det har Trump sagt uttryckligen. Då säger journalister, men det är rasistiskt att säga så. Du kan liksom inte säga så, för det är rasistiskt att säga ett kinesiskt virus. Varför säger du inte något annat? Så att de går kanske inte på Kinas propaganda rakt av, att USA har planterat det hela, men de attackerar Trumps gensvar. Och jag tycker att det är ganska intressant att liksom granska just den på något sätt, den effekt som Kinas propaganda ändå får. Alltså man reagerar på Trumps gensvar på propagandan. Om du förstår vart jag vill komma.
Absolut, och jag skulle vilja säga att det som du förklarar här är faktiskt att gå på propaganda rakt av. För att propagandans syfte är ju inte alltid att bara pådyvla någon ens egen uppfattning, utan det är ju att kanske flytta fokus från diskussionen eller fördela fördela beskyllningen så att man då skyller både på Trump, hans retorik och så vidare. Att genom att flytta fokus från vad som hänt i Kina till hur andra ledare talar, det är att gå på propagandan. För att några av propagandans viktigaste uppgifter är att försöka förvilla och flytta fokus och splittra och så vidare. Så även om man inte går på budskapet rakt av, så är ju en konsekvens av propagandan att fokus flyttas från Kinas inledande katastrofala hantering av viruset.
Intressant. Men vad tycker du då om Trumps gensvar? Alltså att han är tuff och bestämd. Är det bra att han är det?
Ja, USA är ju då den enda aktören nästan som vanligt kan man säga, som vågar stå upp mot Kina när Kina försöker komma med de här olika sorters konspirationsteorier. Och vi har ju sett då exempelvis handelskriget som har att göra med teknikstöld och ojämn marknadstillgång. Vi kan även se likadant när det gäller mänskliga rättigheter. Vi kan se vad det gäller Gui Minhai, svenska förläggaren som kidnappas i Kina, att USA gjorde ett starkare uttalande än vad EU gjorde efter att Gui Minhai nyligen dömdes i 10 års fängelse. Och USA som vanligt då är den enda aktören som vågar konfrontera Kina mot den här propagandan. Man kan se den enda andra aktören som potentiellt vore stark nog att göra likadant som USA, det är ju EU. Men EU är ju då väldigt splittrat på grund av att Kina har ökat sitt inflytande i många europeiska länder. Så att det är svårt att få till stånd ett gemensamt kraftfullt uttalande mot Kina. Inte bara vad gäller corona utan även vad gäller på flera andra områden. Och jag tycker det är jätteviktigt att USA och Donald Trump står upp och säger ifrån inför Kinas propaganda, för att om Kina får börja sprida de här uppgifterna helt utan mothugg, då kommer man flytta fram sina positioner ytterligare och ytterligare och ytterligare. Det är så som den kinesiska propagandan och all annan propaganda för den delen fungerar. Att om man märker att man inte får mothugg, att man inte ifrågasätts, då fortsätter man och tar sina konspirationsteorier och sin desinformation till nästa nivå. Och om den inte bemöts då, som har gjorts av Donald Trump, då kommer det bara desinformationen att fortsätta.
Om vi går över till Europa, för i USA så är det ju så här att där finns det två läger. Det finns ett liberalt läger, främst företrädd av demokraterna, och ett konservativt läger, främst företrätt av Donald Trump och republikanerna. Och även om liberalerna är ganska känsliga, de gillar liksom, de vill inte vara rasister, och så fort någon bara kastar fram en anklagelse om rasism, då blir man väldigt så här, man backar två steg ungefär och tänker nej, nej, nej. Men så republikanerna är mer, vad är det där för trams ungefär? I Europa finns det inga som är som republikanerna, så att så fort någon pratar om rasism här, rasism mot kineser eller liknande, då blir vi väldigt oj då, så här kan vi inte vara. Och jag får känslan av att det är den inställning vi har haft till exempel här i Sverige mot kineser, snarare mot Kinas propaganda i den här situationen, i den här diskussionen om corona.
Det här är någonting som också den kinesiska regimen är väldigt duktig på att utnyttja. Det var i början av när utbrottet av corona blev känt, så kom det mycket uppgifter om diskriminering mot personer med kinesiskt utseende i Sverige. Och det stämmer säkert att det har inträffat, men i och med de här alla rapporter om att det skedde, så gick ju den kinesiska ambassaden ut och fördömde och försökte då framtvinga ursäkter från svenska myndigheter och försökte då framstå som någon form av säkerhetsgarant för utlandskineser eller personer med kinesiskt påbrå då, för deras säkerhet och deras rättigheter. Så att det här med att det skulle vara då dels rasistiskt och fördomsfullt att kritisera kinesiska regimen, det är någonting som man gärna använder i propaganda från kinesiskt håll.
Men vet man om i Kina, förstår man våra ömma punkter? Känner man till att i Sverige så är man, för jag menar, i Kina är man ju inte sådär, vi ska motverka rasism, det är ju inte deras första prio liksom. Men vet man från kinesiskt håll att i Sverige det här är en öm punkt, så att om vi säger rasism, då kommer Sverige att reagera? Vet man det i Kina?
Det vore lustigt om man inte visste att det fanns, som man säger, skamkänslor i många, många västländska länder, inklusive Sverige då, för kolonialtid eller någon form av white guilt så att säga. Det är klart att man följer debatten i olika länders medier, både i USA och Europa. Så det är klart att man förstår att det är en öm punkt. Och precis som Ryssland så försöker man ju använda de här argumenten för att så split i svenska samhället. Så det är klart att man har koll på debatten i olika länder och att man inte är sen med att utnyttja de ämnena som är känsliga eller det råder stor debatt i den allmänna inhemska opinionen.
En fråga om Kinas ekonomi alldeles strax, men en sak till också som jag läste på, jo men det var på din blogg, och det var ju att det finns också en motvänd rasism. Jag menar, nu är man i Kina väldigt skeptisk, man är rädd för utlänningar på grund av samma sak som de menar att vi är rädda för, på grund av coronavirus. Så att i Kina så är det nästan en rasism mot amerikaner och mot andra asiater och liknande nu på grund av att man är rädd för coronavirus. Så jag tror att du skrev om att det var till och med ett par svarta, om de var afrikaner eller om de var amerikaner vet jag inte, som vart nekade att besöka en restaurang på grund av att man sa till och med att vi bekänner inte svarta, och det var någon slags rädsla för coronaviruset. Så att det finns väl en sån rasism där idag också nu?
Absolut, det stämmer bra. Och vi kan man se den här, diskrimineringen mot etniska kineser i Sverige då. Det pågår ju då samma sak i Kina som sagt mot utlänningar, såväl vita som svarta eller andra asiatiska utlänningar. På grund av då att kinesiska medier och kinesiska diplomater har framhållit att det här coronaviruset är ett utländskt problem. Och man försöker ge bilden av antingen att det här viruset har sitt ursprung i USA eller något annat land. Och plus då att man har bringat läget under kontroll i Kina nu och att de nya fallen som kommer är bara fall som kommer utifrån. Så då har precis samma slags reaktion, diskriminering eller rasism, vad man nu vill kalla det, har uppstått i Kina. Och Kina har en ganska lång historia av det här givetvis. Att det är någonting som kommer uppifrån från kinesiska myndigheter när man då försöker hitta en yttre fiende för att sluta de inre leden. Det är precis vad som sker i Kina nu, att regimen vill gömma undan sina egna misstag vad gäller då hur man hanterade coronaviruset i ett tidigt skede. Och för att göra det så ställer man om narrativet till att det här är någonting problem som finns som kommer från utlandet. Och därför då, som du säger då, så är det många utlänningar i Kina som blir diskriminerade på olika sätt och vis nu. Så det är ju någonting som man har kunnat sett ända från exempelvis den som läst kinesisk historia känner till boxarupproret för ett drygt sekel sedan. Det var ju precis likadant, där regimen skyllde allt som var fel i Kina på utlänningar, vilket ledde till att utlänningar attackerades av olika slags organiserade rövarband i Kina. Och det här är ju någonting som pågår även i andra asiatiska länder. Det har kommit från rapporter från Thailand, från Taiwan, från Vietnam. Så man kan väl säga att den här diskrimineringen mot folk från andra länder som uppstår i och med corona är någonting som jag kanske kan tänka mig en slags reflexmässig reaktion i, som ligger i, som att säga, ja, människans natur. Att man blir rädd för smittspridning och man ser spöken överallt. Och Kina försöker då framhålla det som att kineser blir särskilt mycket diskriminerade i utlandet, medan då samma diskriminering sker mot andra utlänningar i Kina. Och om man köper den versionen rakt av, då spelar man Kinas regim rakt i händerna, för att Kinas regim vill ju då framhålla sig själv som en slags försvarare av etniska kineser och all diskriminering som de får utstå i omvärlden.
Om vi går in på ekonomin, det här har ju, och det kommer ju framförallt i framtiden att påverka hela världen. Världsekonomin kommer ju påverkas oerhört av den här coronaspridningen. Men om vi fokuserar på Kina, hur har Kinas ekonomi påverkats hittills och hur ser framtidsutsikterna ut? För många menar ju att Kina är ett land som kommer att resa sig först från det här och vi kommer att lägga efter Europa, USA och så vidare.
Jag köper ju inte riktigt den beskrivningen att Kina kommer att resa sig först här. Utan det här ska man ju klart för sig att det här är någonting som det här coronaviruset är någonting som uppstod i Kina och som har slagit väldigt, väldigt hårt mot den kinesiska ekonomin. Antalet fall av covid-19 i Kina är ju sannolikt mycket, mycket högre än vad myndigheterna rapporterar. Det kommer ju rapporter från Wuhan och Hubei då om att det inte ska ha varit ett enda nytt fall på flera dagar. Men samtidigt kommer det rapporter om att patienter som inte visar symptom, de kommer inte med i den officiella statistiken, och patienter som har symptom, de testas inte överhuvudtaget. Och allting tyder ju på att det här spridningen av corona är mycket, mycket större i Kina än vad myndigheterna ger vid handen. Och kan man säga att detsamma gäller ekonomisk statistik från Kina. Den är ju känd för att vara notorisk otillförlitlig. Till och med Kinas egen premiärminister, Li Keqiang, innan han blev premiärminister, sa ju då att Kinas BNP borde vara, kan inte ses som allvar, utan borde bara användas som referens. Man borde kolla på tågfrakt och elkonsumtion och andra faktorer, så att säga, om man vill hålla koll på tillväxten. Och ett annat exempel, varje år när man rapporterar BNP i Kina så rapporterar varje provins in BNP, men det nationella BNP rapporteras alltid vara mycket, mycket lägre än vad BNP hade varit om man lade ihop vad alla provinser rapporterar. Och det är återigen då därför att lokala myndigheter, lokala politiker, de rapporterar alltid mycket högre tillväxt. Och det känner man till från centrala myndigheters sida, därför skriver man ner tillväxten lite grann. Alltså hela tiden den här manipulationen med statistik. Men trots då att vi har den här otillförlitliga statistiken från Kina, så kan man se när det kom ut ekonomisk statistik för januari, februari i Kina, att det har drabbat ekonomin väldigt hårt, även enligt officiella siffror. Det är lite speciellt här i Kina, för januari och februari rapporteras alltid tillsammans, och det har att göra med att det kinesiska nyåret infaller antingen i januari eller februari beroende på år. Så man har slagit ihop de 2 månaderna till en månad för att kunna få en sammanvägd statistik, så att säga, för årets början. Och ja, konsumtionen då exempelvis hade ju minskat med över en femtedel på årsbasis då. Produktion, industriproduktion hade minskat med närmare 15%, 13-14%, där, om jag inte minns fel. Och investeringarna i fasta tillgångar hade ju rasat med en fjärdedel. Och framförallt då, som är särskilt oroande, så hade 5 miljoner jobb gått förlorade under januari, februari. Och det här är ju alltså väldigt oroväckande för kommunistpartiet, som baserar sitt maktmonopol på ekonomisk tillväxt. Och då kan man räkna att mars kommer ju bli ännu värre, för att under januari så var det ju ett par veckor som var helt opåverkade av corona, eftersom man hade gömt undan utbrottet, helt enkelt mörkat utbrottet. Och hela mars då så har man ju påverkats av det här, så att det är väldigt intressant att hålla ögonen öppna när siffrorna för mars kom. Även då BNP-tillväxten för första kvartalet. Och det är många som tror att ekonomin i Kina kanske inte kommer växa alls i år. Och det vore en väldigt stor katastrof för regimen.
Men om kommunistpartiet använder ekonomisk tillväxt som argument för att legitimera sig själva, innebär det alltså att om det blir nu ett rejält bakslag, att till och med kanske kommunistregimen är hotad, eller? Alltså, är det att gå alldeles för långt?
Det här är ju alltid 10 000 kronors frågan. När är regimen hotad? Vare sig det är i Kina eller vare sig det är Sovjetunionen tidigare, eller vilken regim man nu än vill tala om. Men givetvis så skulle ju en minskad ekonomisk tillväxt i Kina skulle ju innebära mindre trovärdighet, mindre respekt hos befolkningen för regimen. För att det är väldigt svårt att gömma undan en minskad ekonomisk tillväxt. Och någonting som är intressant att se i Kina sedan Xi Jinping blev president 2013, det är ju att tillväxten är ju inte lika snabb nu som den var tidigare, givetvis. Det är ju fullt normalt för ett land i Kinas utvecklingsfas att tillväxten minskar ju gradvis. När den har legat runt 10% och nu ligger den istället då kring 6%. Och istället då så har man ju från regimens sida gått från att basera rättfärdiga sitt maktmonopol med bara ekonomisk tillväxt, till att även då har större inslag av nationalism och patriotism och hela det här narrativet att bara under kommunistpartiet så kan Kina återta sin rättmätiga roll i världspolitiken och bli en global stormakt och så vidare. Och det finns ju då risk att om den ekonomiska tillväxten helt avstannar att man måste skruva upp den här nationalistiska retoriken ännu ett steg. Och kanske, ja, Taiwan där jag bor finns det ju många som är oroliga för att Kina kommer att bli ännu mer aggressiva i sina anspråk på Taiwan för att återigen då hitta en yttre fiende för att sluta de inre lederna och avleda uppmärksamheten från kaoset i Kina. Så att om tillväxten minskar i Kina, då måste regimen hitta andra argument för att rättfärdiga sitt maktmonopol. Och det blir ju den här expansiva nationalismen, den här etniskt kinesiska nationalismen som man redan har drivit på nu i några år. Då kommer ju den givetvis bli ännu starkare och det kan ju få ganska, ganska digra konsekvenser.
Två slutliga frågor då. Min blogg heter ju och min podcast heter ju Amerikanska nyhetsanalyser, så jag måste ställa två frågor som rör USA också lite grann. Tycker du att det vore bra om Europa och USA hade en lite mer enad linje mot Kina än vi har idag? Därför att jag vet att när Trump införde det här inreseförbudet i januari mot Kina, då var ju Europa väldigt skeptiska av att göra en sådär ungefär. Vore det bättre om USA och Europa hade en mer enad linje mot Kina?
Absolut måste vi ha en mer enad linje mot Kina, och det gäller inte bara corona. Det gäller handelskriget, ekonomiska konflikter som man har med Kina. Det gäller mänskliga rättigheter, det gäller alla möjliga områden där man ser då att Kina flyttar fram sina positioner på demokratiska länders bekostnad. Som tar handelskriget som exempel då, så det är många då som kritiserade Donald Trump för att han gick för fort fram med tullar och så vidare. Att det hade varit bättre om man samarbetade med EU. Men samtidigt så är ju EU idag så splittrat gentemot Kina att Donald Trump då exempelvis vid handelskriget, om han skulle ha väntat på att försöka få med EU på båten, då hade han ju aldrig kunnat vidtagit några åtgärder överhuvudtaget. Så USA och Europa måste ha en mer enad linje mot Kina om man vill att om man vill stoppa då så att säga Kinas mer aggressiva politik, Kinas inflytande i internationella organisationer, Kinas försök att sprida sin politiska modell utomlands och så vidare och så vidare. Men tyvärr så är ju dels Europa försplittrat för att man ska kunna göra gemensam sak med USA i dagsläget, vilket beror på Kinas morot och piska mot enskilda europeiska stater. Och dessutom så finns det tyvärr en så pass stor vilja bland många ledare i Europa att kritisera Donald Trump för allting som han gör. Och det i sig stoppar ju potentiella samarbeten mot Kina. För man ska ha klart för sig att oavsett vad man tycker om Donald Trump så är Kina och Xi Jinping alltid 20 resor värre. Men just för att många köper då Kinas propaganda. Man ser på vad Xi Jinping och Kina säger och inte vad de gör. Så försöker man då på något vis rättfärdiga att man då ska ha balansera relationen med Kina och USA på något vis. Även då fast man ska klart för sig att det handlar om en demokrati och en diktatur, punkt slut.
Sista punkt då, jag är en stor anhängare av amerikanska militären, och det finns ett uttryck som heter Pax Americana, alltså att USAs globala militära närvaro bär upp freden i världen, och jag tror på den idén personligen. Men jag tänkte just i Asien så skulle jag vilja hävda att där syns det här mer konkret än någonstans alls. Jag menar, vi har ett starkt samarbete mellan Japan och USA militärt och mellan Sydkorea och USA. Skulle du säga att om USAs militär inte var stark i Sydostasien så skulle Kina utbrett sig betydligt mer än vad de gör idag?
Alltså, den enda anledningen till att Kina inte har invaderat Taiwan i stort sett, det är ju att Taiwan och USA har de hade ett en försvarspakt tidigare. Idag, det ersattes i slutet av 70-talet med någonting som heter Taiwan Relations Act, som ändå då stipulerar att USA ska hjälpa Taiwan vid en militärt anfall från främmande makt, så att säga. Så att vad gäller Taiwan, där jag bor och dit jag ska flytta tillbaka då, nästa månad, så har ju USA varit i stort sett den enda anledningen till att landet inte har blivit invaderat av Kina redan. Så där är det ju jätteviktigt. Och från Taiwan då, om man skulle säga, om Kina hade fått kontroll över Taiwan, skulle man ligga i en väldigt bra position att exempelvis skära av oljeleveranser till Japan, hindra leveranser till Sydkorea om man skulle vilja göra det, och så vidare och så vidare. Så den amerikanska närvaron i, som säger då, i Pacific area, så att säga, den har ju garanterat Taiwans självständighet under lång tid, och givetvis stoppat den expansiva politiken som Kinas ledning har fört, framförallt sen Xi Jinping har blivit president. Så det är jätteviktigt att USA vidhåller en militär förmåga, och framförallt de militära garantier vad gäller Taiwan som Kina gör anspråk på. För annars kommer den expansionen sannolikt går väldigt fort från kinesiskt håll. Redan nu de senaste 5-6 åren så har man ju sett hur Kina har de facto ockuperat stora delar av Sydkinesiska havet. Man har byggt konstgjorda öar på internationellt vatten och sagt att det här är kinesiskt territorium. Man hänvisar till att de här vattnen ska ha varit traditionella kinesiska fiskevatten och så vidare. Och man gör anspråk då på territorialvatten ända ner till Indonesien och malaysiska Borneo. Och det enda som då garanterar att det enda som så att säga gör att den här expansionen går långsammare, det är den amerikanska militära närvaron. För liksom är fallet med EU, så är man inom ASEAN och i Asien då också väldigt splittrad, och det är svårt att agera på egen hand mot Kina, eftersom det är väldigt svårt för flera länder att gå samman, då Kina alltid använder morot och piska mot enskilda länder och försöker lösa varje fråga bilateralt. Så USA är den enda aktören som är mäktig nog att stå upp mot Kina, inte bara vad gäller corona utan även vad gäller militära ambitioner i regionen.
Just det. Okej. Tack så mycket, Uwe Olsson.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1065 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödjas på PayPal, Patreon eller bankkonto. Lyssna också gärna på avsnitt 949 från det 24 oktober förra året, där Jo Jolsson pratar om Kinas teknologiska och ideologiska storebrorsamhälle. Det likt alla andra avsnitt hittas i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv på usapool.blogspot.com. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.